föreningen. Och det var meningen att jag skulle presentera föreningen lite. Och sen skulle inte jag göra så mycket mer. Medan Sören som skulle prata om sitt projekt, han är inte här, så jag ska försöka ta det också. Vi har alltså ett fas 3-projekt där vi har mellan 15 och 20 deltagare. Och det är ju de som gör jobbet att forska faktiskt fram det här och sitter nere på arkiv och tar fram material och jobbar med det här. Sören är en av dem som har skrivit den här rapporten, men väldigt mycket tas ju fram material va, som de gör. Eftersom det är en förening så är alla medlemmar i föreningen, så vi är föreningsstyrda. Vi hade tänkt att ha ett årsmöte idag också, men så kom vi på att, eller man ska säga så här, att jag borde skicka ut en kallelse i tid, men jag är ju bara en man och jag håller ju på med det här projektet och har två bollar i luften nu. Va, så att, den kom inte ut kallelsen och då valde vi att flytta årsmötet till tre veckor framåt så att det blir kallat i tid. Eftersom det är en förening också försöker vi ha att de som är medlemmar och inte med i projektet också kan komma. Det finns de som har varit med i projektet som har gått i pension eller på väg i pension och så vill vara med och fortsätta. Som Roffe här till exempel som har dragit igång egentligen det här byggarbo-projektet. Han är gammal byggnadsarbetare och vill dokumentera vad sådana här byggandet i Eskilstuna. Så han har mycket och det är liksom han som har varit motorn i det projektet tidigare. Men han går i pension nu, men han kommer att fortsätta jobba i föreningen, eller hur Roffe? Och för att hålla ihop det här också så har vi en gång i månaden försökt att på eftermiddagarna den första tisdagen i varje månad ha medlemsfika. Nu i maj så flyttar vi medlemsfika till tredje tisdagen, för det är då vi kommer att ha årsmötet, så vi lägger ihop det va. Men annars ska vi försöka hålla det här och då är alla medlemmar välkomna och komma och diskutera, och vi diskuterar vilka projekt vi håller på att jobba med och hur det går med dem. Vi har lite sådär trevligt samvaro va. Nu om vi går till nästa punkt, presentation av rapporten. Rapportförfattaren Sören Falebäck kunde ju inte komma. Och det gör det lite knepigt, för jag har läst rapporten, jag har läst den ett par gånger, men jag är inte så insatt i den. Så jag är så himla bra på att följa alltihop det här som är rapporten. Nu blir det lite dåligt med ljus så jag skriver upp anteckningar så det blir ännu värre. Men det gör det ju. Vi låter det vara dåligt ljus. Det är bättre ni ser bilderna. Vi kan liksom... Ja. Och den här skriften heter Rösträttsstriden och hungerdemonstrationen. Och den består då av två delar kan man säga. Och Sören har ju valt att lägga rösträttsstriden först, för den är ju längre. Den börjar ju egentligen redan, de första citaten som finns med här i rapporten är ju redan från 1880-talet tror jag, när man tar upp det här med de första föreningarna bildas och så. Han följer liksom utvecklingen hela den här perioden när rösträttsstriden pågår. Men sen hungerdemonstrationerna, det är ju det här slutskedet av, eller under första världskriget. Och vad som händer då, det skildrar han ju också. Och rösträttsstriden har ju sen också en stor betydelse för demokratins genombrott. Hungerdemonstrationerna har ju en stor betydelse i det skedet när rösträttsstriden når sin höjdpunkt kan man säga. Alltså de hänger ihop de båda de här. Och jag ska försöka, om du ger mig lite mer ljus nu. Hur läget var innan rösträttsstriden då. Ståndsriksdagen hade ju avskaffats, men det var ju ingen demokrati utan det var ju väldigt... begränsat antal som fick... Begränsat antal människor som fick rösta. 1892 fanns det 44 kommuner i Sverige där där en enda röstägare hade fler än hälften av alla röster. Alltså så det en person bestämde i princip i dem, va. Och 1908 då, efter 1907 så gjorde högern en eftergift och det blev en begränsad rösträttsreform. Det var bara 1908 representerade riksdagen 10% av befolkningen. Det är en sorts bakgrund. Och det var den här är vi framme då 1907. Det var ju liberaler och socialdemokrater då, eller arbetarrörelsen och liberalerna som drev frågan. Medan det var högern som ville bromsa, även om det är en del idag som håller på att försöker skriva om den historien. Och vända på alltihopa. Och vad som hände 1907 var ju då att man gjorde man gav efter, va. Men man såg ju till att alla fick ju lika rösträtt till andra kammaren, men rösträtten var väldigt begränsad till första kammaren, va. Och den var även begränsad då till den andra kammaren. Vi kommer till det finns i den här skriften. Vi går lite vidare till nästa bild då. Vi ska säga att Stålberg var ju en sån här som
ordförande rätts i kammaren bland annat.
Ja, som hade sin maktställning, och det kan man ju se. Hans makt var ju oerhört stark i Eskilstuna, men efter demokratireformen, efter 1921, så föll det ju samman. Va? Då hade han ingen längre att säga till om. Eller det hade han väl ändå, men inte politiskt samma makt som tidigare. Okej, vi går nästa då. Det här är ju då 1917, från när man kan säga rösträttsstriden når sin höjdpunkt. Och det kommer vi tillbaka till längre fram, va, i berättelsen sen.
Man kan säga att revolutionen var väldigt nära.
Ja, men jag kommer tillbaka till det sen, för att det finns en bra citat i hans skrift här om det. Men vi går vidare till hur det såg ut rent. Det här är från en resolution som
det rösträtts
det här är från 1895 redan, alltså. Det är från det rösträttslösas katekes som spreds över 200 000 exemplar i Sverige. Och där man pekar på vad som krävdes för att få rösta på den tiden. Och så det. Man tar också upp den finns det något europeiskt land med så inskränkt politisk rösträtt som Sverige, säger man. Ja, Ungern samt Ryssland och Turkiet, säger man. Vi var i den klassen i Europa då, men man har hunnit mycket längre när det gäller rösträtt i Frankrike, Tyskland, England, Belgien, Schweiz, Grekland, Spanien, Portugal och Danmark. Alltså de flesta länder hade man utvidat, men annars Sverige såg det så här ut. Det var rösträtten hängde samman med hur rik man var, kan man säga. Vi går vidare. Här har ju Sören gått igenom då och tittat på de här hur det såg ut på 1800-talet när det gällde. Det här var ju före den här August Stålbergs tid. Däremot var det väl Näsman, var inte det hans svärfar?
Ja, det var den företag som jag köpte upp, som man gjorde låsbolaget av sig.
Ja. Men där kan man se ju rösterna och Montell.
Det var inte Carl Edvard Stålberg, hans pappa.
Var det hans pappa, ja. Men han var ju inte samma dignitet som August sen blev. Man ser, han hade ju dock bara tre röster där jämfört med en hel del andra. Och Munktell då, som var den som hade mest, hade ju 230 röster. Så såg rösträtten ut. Det fanns alltså 2445 röster i Eskilstuna då på 1865 års riksdagsval. Och av dem så hade då nästan en tiondel hade en person, Munkell. Så såg det ut under den tiden. Vi går vidare. Kan vi titta här på hur det såg ut i landsbygdsförsamlingen. Nu är vi framme 1910.
Att
där var det ju hemmansägare eller ofta storbönder som dominerar, godsägare, men även några hemmansägare hade uppåt 10 röster. Och det finns en snickare och en arbetare, en soldat och en dräng som är med där och har ju röstlängderna. Men de har ju väldigt få röster. Så även där var det i stort sett ägandet fortfarande som dominerade då. Och det var 1910. Ska vi gå vidare? Ja. Efter 1919 så införde något som kallas ordentlighetsstrecket, eller officiellt heter det något annat. Och det var, och då förlorade folk rösträtten och av olika skäl, därför att man inte uppfyllde alla de här, om man inte hade gjort värnplikten till exempel. Det här var ju saker som tog många år innan det försvann definitivt. Inte förrän 1945 utsträcktes rösträtten, som fick understöd från fattigvård till personer som befann sig i konkurstillstånd. Så att även om vi fick allmän rösträtt 1921 då, så var den inte så, ja, alla fick inte rösträtt ändå. Till exempel om man fick understöd från fattigvården så för man ju
funktionshindrad exempelvis.
Ja. Precis. Okej, vi går vidare. Ja, så kommer ju då den avgörande striderna här och vad som händer då 1917. Det här pågick ju hela landet. Det var väl Västervik bland annat det började. Västervik, så det var ju demonstrationer. Nu finns det här i materialet. Jag är ledsen över att jag inte kan dra siffror och sånt där helt och hållet över det här. Så att se. Jag hittar på vad det var.
Man kan säga att man kan säga att det som händer här är att det uppstår alltså en spekulation kring mat.
Ja, just.
Och det hänger samman med egentligen att man hade börjat reformera hela livsmedelskedjan. Man lämnar ju så att säga det gamla jordbrukarsamhället. Man fick en urbanisering som jag pratade om. Och här är alltså Eskilstuna väldigt långt fram. Här är också Karl. Det här är också August Stålberg inblandad, kan jag säga. Med, har fingrarna med syltburken. Och det uppstår någonting man har kallat för gulaschbaroner. Man exporterade alltså till Tyskland och England under brinnande världskrig. Och ändå var Sverige så att säga isolerat. Folk svalt. Ett fåtal gjorde alltså pengar på så att säga att man exporterade den här maten. Och det är den här situationen som då folk började demonstrera emot, bland annat i Västervik. Det uppstod Västerviksresolutionen.
Man kan säga att man demonstrerade alltså på 107 platser i landet och det var 146 manifestationer och man beräknar att deltagarantalet var minst en kvarts miljon i de här demonstrationerna. Det finns ju lite olika uppgifter på det. Och just det här att man exporterade livsmedel och exporterade spannmål gjorde ju det att konsumtionen ändrades från spannmål till potatis. Och potatispriset steg, nästan fördubblades under första kvartalet 1917.
Och sen när man införde med ett maximipris på potatis, då försvann det nästan helt på den öppna marknaden. Det här ledde ju till också att man började odla även in i städerna. Man grävde upp gräsmattor och började odla. Det var i Stockholm, det förekom ju i Eskilstuna också. Mm. Går till nästa.
Det var just det, det kommer åt där.
Men vi går tillbaka, vi backar till där vi var. Jo, och så nästa. Och det blev ju, det här kan man ju se, brödkö i Stockholm, och det var ju liknande på andra håll. Vi kommer tillbaka lite till vad som hände i Eskilstuna sen, det ska jag ta för sig. För att 1970, vi går till nästa bild sen. Här är en bild bara som visar det att kriget från, ja, det var ju under andra första världskriget som det här hände, och att det Sverige som stod utanför kriget berodde ju på att vi exporterade en del av maten, och eftersom man det var lönsamt att exportera eftersom krigförande pengarna var det, länderna var det ju brist på det.
Man tittar på den bilden här, kan vi bara kommentera med på bilden. Så ser man ju här att det är gaskriget det handlar om, alltså sönderbrända ögon och så vidare.
Ja, det var samma sak jag tänkte säga. Det är alltså blinda människor som står i kö.
Precis. Den andra bilden, det är ju liksom det som kom då. Vi tar den här bilden där. Kulsprutan då. Mejade folk som bara...
Och det är ju det som du var inne på tidigare, här striden också i Sverige då mellan militarismen och de som ville bekämpa krigsstämningarna. Det var ju de unga inom arbetarrörelsen framför allt. Men då går vi vidare. Här kan vi se lite vad det står om hur det var då.
Ja. Vi har undrat också när man odlade i Eskilstuna.
Ja, men vi går vidare till nästa. Där var det den. Och sen, vad hade vi sen efter den? Där har vi, ja. Precis. Det här är vad som händer i Eskilstuna. Jag hade ett citat där också.
Ja, det var också en lång demonstration på Fristadstorget här, alltså 3 april.
Visa bilden också. Till text.
Var det någon bild?
Jo, det var
någon där. Ja, där. Ja, det är den där. Är det den sista bilden? Eller? Nej, jag får se.
Ja, det är tryck på
det. Ja, just det. Okej, gå vidare då. Om vi ska ta... Ja. Gå vidare nu först. Ja, just det. Vi ska...
Det håller vi att ta med tang.
Det är... Det är den 21 april 1917 då man demonstrerar. Det är de demonstrationerna som
det är alltså Per Albin som står i håller tal också. Det är i princip Västerviks deklarationen som man tar upp, men man lägger också till detta med allmänna lika rösträtt.
Per Albin Hansson kräver bland annat slut på hungerpolitiken, en uppgörelse med England, stopp för livsmedelsexport, ökning av arbetarnas brödransoner, lägre maximipriser på bröd, grynens avskiljande från brödransonering, billigare mjölk, nedsättning av potatispriser. När de här demonstrationerna pågick så öppnades, så stod ju polisen överallt runt demonstranterna där, och på riksdagshusets port öppnades, och den som var ansvarig då, en polismästare Tam, så han kom ut i guldsmeduniform, och polis och både hade tagit ställning bortom folkmassan, och polismästaren då höjde sin högra hand, i vilken han höll sina vita handskar. Det var tydligt att han ämnade ge signal till polis polisen att gå till angrepp mot demonstranterna, alltså. Angripa dem i ryggen. Då, precis då hände en kanske en helt avgörande situation. Och det var när han höjde handen sin högra hand över Per Albin Hansson som stod med ryggen mot honom och inte såg det hela. Så dök en annan kraftig näve upp och tog tag i polismästarens arm och ryckte, pressade neråt. Och den som ingrep, det var ett annat polisbefäl, kommissarie Kämpe. Och han släpar sedan in den här sitt befäl i polishuset. Och sen avslutar Per Albin sitt tal med bröd, mera bröd. Så det var bara ett ögonblick ifrån alltså att det kunde bli en massaker där på torget. Ja.
Det är intressant att just den här händelsen har ju blivit nu kommit igen med Per Olssons bok om Sverige. Alltså en beskrivning av att den här typen av agerande, att hålla tillbaka när det blir som värst, har blivit liksom en slags tema för den svenska demokratins utveckling. Och det, han bygger ju mer eller mindre hela sin bok på det, den här händelsen, och att försöka se den här typen av agerande från enskilda personer som betydelsefulla för hur vi hanterar också utvecklingen av vårt land. Det kan man ju ifrågasätta ganska kraftigt, men vid just det här tillfället så det är tydligt att det var helt
avgörande. Frågan om det har uppstått vad man kan brukar kalla för en revolutionär situation ifall det någonting hade hänt.
Ja.
Och där kom ju fram först 1969.
Okej, vi går vidare då. Får se. Har vi några bilder kvar?
Ja.
Och Hjalmar Branting var ute och lugnade folkmassan, där står polisen, det är en situation där som var väldigt allvarlig. Och det är väl det som händer sen, att man, ledningen då för Socialdemokraterna, fick det här att bli istället en att det utbröt ingen revolution, utan istället ledde man inne på de banorna att man fick den här rösträttsreformen och sen kunde segra i valet. Då blev det första socialdemokratiska partiet som klev in i en regering efter ett demokratiskt val i Europa. Det var vad som hände där.
Sen, jag skulle säga att det är egentligen så sent som december 1918 som, alltså efter alla händelser där Sörfamiljen blir avrättad och allt det här, va, som man drar rörarna åt sig också, att det kan ju hända något, vad ska hända med kungafamiljen exempelvis. Man var ju rädd helt enkelt.
Och det här pågick ju inte bara då i Stockholm, utan det pågick ju också i Eskilstuna. Kuriren skrev den 24 april om demonstrationen 23 april att det låg en demonstrationsstämning över staden hela dagen. På förmiddagen började nämligen ryktena surra i luften att nu var det ögonblick innan att Eskilstunas arbetarsam skulle i samlad trupp anmäla sitt missnöje. Och då vid den här demonstrationen antog man också en resolution. Omedelbart exportförbud för alla livsmedel. Ökat brödransonering för det kroppsarbetande och så vidare. Det var andra saker också. Skattefrihet för inkomster under 300 000 kronor. En snabb uppgörelse med England. Vi reser också krav på full demokrati i vår stats- och kommunförfattning. Vi har länge nog lidit under ett känslolöst, oansvarigt penningvälde. Och ge oss inte rast och ro förrän detta upprivs och ersätts med folkets rätt och levande samvete. Det var alltså den 23 april i Eskilstuna. Det var precis några dagar efter det där i Stockholm.
Och det är just det, precis den här är väldigt...
Ja, där.
Ja.
Där finns det med det ungefär jag läste upp. Fanns med. Ja, det är väl en kort och lite rapsodisk sammanfattning av den här rapporten. Jag har alltså inte ens, jag började här just innan och titta igenom vad jag skulle säga. Jag var inte alls förberedd på det. Så att, men ni får gärna ställa frågor, och Lars har väl läst rapporten och vill kommentera den också, men Fredrik?
Jag har en fråga som det kanske är en sidodel, men för att kunna demonstrera så måste man kunna samlas. För att kunna samlas så måste man ju också kunna ha möjlighet att kunna samlas. Då är frågan,